Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobbar vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 202. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God fortsättning. God start.
202 2020. Det var ju nästan en tanke där.
Ja.
Det är rätt start.
Vi har fått jobba lite för att lägga till en nolla.
Ja, men det var ju ändå viss symmetri i det.
Ja. Vi har idag den 8 januari. Vi har fått kämpa lite för att få ihop det här avsnittet. Fredrik har varit ledig, jag är ledig. Max är sällan ledig men väldigt upptagen.
Vi har faktiskt varit ledig. Jag har varit väldigt ledig.
Ja, så därför har det dröjt lite grann. Men vi ska naturligtvis först och främst prata om Malmö FFs nya tränare Jon Dahl Tomasson, som på danska inte alls uttalade på det viset. Men
det
korta A:et är lite bökigt, känner jag.
Mm. Jag har alltid velat uttala det som att det ska vara ett dubbelnamn.
Så Jondal?
Jondal, som ett norskt...
Ja, men det är ju danska.
Jag tror många säger så också.
Ja, det är ju ett mellannamn. Alltså många danskar har ju dubbla efternamn. Anders Bleg Christiansen. Mm. Bara en sån sak.
Ja, men man vill ha in det där Dahl.
Betyder det Blek? Does it? Mellannamn, kan man tycka. Man hade hellre hetat Färgstark.
Så är det. Inte i Danmark kanske.
Blek är dessutom riktigt skånska för blek. Ja. Alltså verkligen där. Är du blek idag?
Vi återgår till väsentligheterna. Jon Dahl Tomasson. Tomasson. Vad tror ni om detta?
Vi tror inte vi vet. Nej.
Nej, det är oerhört svårt att säga. Jag tycker, det, den spontana reaktionen är ju att oj, det här var spännande. Kul namn. Det är ju alltså, det är ingen dussinlirare liksom historiskt sett i dansk fotboll. Väl deras bästa landslagsmålskytt genom tiderna, tror jag. Om jag inte har kollat helt fel. Jag har inte kollat det, men jag har bara gått på känslan.
Jag tror de möjligtvis delad ledning, men han är där uppe. Han
hade sett målsnitt på 0,5 i landslaget. Och då var det ju inte mot så här, liksom långt bort i stanlagen, utan det var ju starka nationer han har gjort mål mot och spelat i stora klubbar. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Är det som att Henrik Larsson tar över efter Köpenhamn eller sånt där? Det är ju på den nivån.
Ja, rätt bra jämförelse. Alltså någonstans... Man har ju en massa krav och förhoppningar och önskningar, men man kan ju inte få allting om man har Malmö FFs plånbok, även om den är större än innan. Jag tror också att, jag har sagt det många gånger tidigare, att det är väldigt viktigt att Malmö FF har ett namn som tränare. Det är någon som liksom känns igen och någon som därmed kan få respekt av etablerade spelare. Eftersom det är väldigt, väldigt svårt att hitta en tränare som har liksom, det är inte så att José Mourinho eller Pep eller någon där kommer hit. Och det är ju ganska svårt att hitta dem, framförallt, inte minst i Sverige. Åge Hare är det ju det senaste. Han hade ju också en spelarkarriär, men det är väl inte den som har gjort honom känd, om man ska säga så. Rösler hade ju också en spelarkarriär, men den är ju inte, kan ju inte vara på nivå som Jon Dahl Tomassons karriär, även om man nu pratar mycket om att...
Nej, så tittar man bakåt så måste detta vara den MFF-tränare som har haft den mest framstående spelarkarriären.
Ja, absolut.
Och vilken var det innan då, i sådana fall?
Ja, så det är väl Rössler och Harreid, Roland Nilsson. Alltså det är ju en nivå under ändå.
Det är frågan om inte Roland Nilsson nästan på sitt sätt då, med alla landskamper och VM-brons och så vidare.
Ja, precis. Landslagsmässigt så är det ju han. Klubbmässigt så är slår väl nästan Rössler högre. Om man ska titta så. Sen har väl Det är lite lättare att utmärka sig som anfallare som ytterback också.
Nej, men sen, som sagt, man får leta kriterier som man kan fylla upp, men man kan ju inte uppfylla allt. Och det är klart att han har ju inte erfarenhet som huvudtränare. Det hade inte heller Allan Kuhn. Men han hade spelat i Örgryte och det kanske inte riktigt att jämföra med vad bästa målskytt i Danmark. Rösler hade spelat på en rätt hög nivå, men hade ju också skapat sig en tränarkarriär. Så han var ju en mix av ganska mycket egentligen. Men jag tycker precis som Fredrik sa att det känns spännande. Sen är det naturligtvis en chansning alltid att inte välja någon tränare som har tränarmässiga meriter som vinnare. Det jag också tycker man måste peka på, trots allt eftersom Åge Hareide har ett stort namn i den här stan, det är att Jondal Tomasson har jobbat med honom i 4 år och bör ju ha lärt sig någonting, kan man tycka.
Nej, men det är ju liksom spännande, men det är ju inte tidernas chansning heller. Det är ju inte som MFF tog in Bob Houghton till exempel. Det var ju en chansning och råge. Det la man ju dessutom om så mycket strategi kring hur man tog ut lag och så vidare. Eller för den saken skulle i modern tid i Allsvenskan när IFK Göteborg ta in på Ersberger. Det är också en ordentlig chansning. Oprövad och så vidare. Någonstans är väl MFFs modigaste val, om man får säga det så, är ju kanske Allan Kuhn då, som är egentligen helt oprövad i sammanhang. Bortsett från några matcher då han liksom var i Europa League och coachade mot Manchester United borta och sådär, men det säger ju väldigt lite egentligen. Så att det är ju inte, man köper ju inte grisen i säcken kanske, och alla tränare måste ju också börja någonstans, och om man tittar i liksom i näringskedjan runt om i Europa så tror jag man hittar tränare med ungefär samma bakgrund, kanske till och med lite sämre just med tanke på spelarkarriären då, men där kan han ju ändå backa upp snacket med sin spelarkarriär. Och jag satt och lyssnade på den här podden med Erik Niva när When We Were Kings, väldigt lyssningsvärt. Men då kommer jag tänka på det, jämförelser i övrigt kanske, men när Frank Rijkaard tog över Barcelona så hade han ju en väldigt, väldigt kort spelarkarriär för att ta över en stor klubb. Så att
ledarkarriär.
Ja, precis, ledarkarriär. Spelarkarriär var allt annat än kort. Nej, men han var liksom en väldigt, som spelare då, framgångsrik, vunnit mycket, spelat stora klubbar. Sen holländsk förbundskapten ett kort tag, inte jättelyckad. Och sen då som Sparta Rotterdam då, där de blev degraderade. Och sen då komma in och ta Barcelona. Så att det blev ju succé. Det blev någonstans, så kan man hitta fler sådana exempel på att man måste inte ha haft en... Det handlar väl snarare om vad man har gjort med de förutsättningarna man har haft. Och jag måste säga att jag kan för lite om förutsättningarna i Excelsior och råda för att veta hur väl han förvaltade vad han hade att göra med det. Det tror jag de flesta vet. Jag tror att det har nog till och med MFF rätt svårt att avgöra.
Men det är också, på något sätt så är det ju så. Man tycker att man har ju kanaliserats väldigt tydligt att det finns två tränarspår. Antingen är det de som verkligen väljer att bli tränare och går den långa vägen upp ofta. Eller så är det gamla spelare som relativt snabbt efter karriären faktiskt får tränaruppdrag eller blir förbundskaptener. Och liksom inte har de där riktiga meriterna som tränare egentligen med sig innan de är där. Och jag tror att den vägen är mer spännande. Och det enda svenska namnet som var uppe var ju egentligen Jens Gustafsson. Men jag menar, han har inga internationella erfarenheter, vare sig som spelare eller tränare. Och det tror jag hade varit en mycket större chansning än vad detta var. Eller kan bli. Tittar man så, Jan Andersson som blev förbundskapten, han kom ju egentligen från mest nationella meriter. Men det är ju egentligen ett undantag. Och förbundskaptensrollen är ju också lite annorlunda än den vanliga tränarrollen.
Mm. Tittar man på tränare som kommer liksom gröna utan internationell erfarenhet, så har man någonstans vuxit med klubben in i den internationella kostymen. Ta Bob Houghton då, som är väl ett lysande exempel här nere. Han hade ju inte den erfarenheten av den internationella fotbollen, utan och det hade ju kanske inte Malmö, visst varit ute på 60-talet och sådär, men det var en ganska grön klubb i Europa. Och de gjorde ju resan tillsammans ut i Europa. Och precis som Blåvitt gjorde med Svennis på 80-talet tillsammans ut i Europa från de värmländska skogarna mer eller mindre liksom rätt ut. Och nu är MFF är ju redan ute i Europa. Då blir det ju svårt att plocka en svensk tränare som inte har känt på den nivån överhuvudtaget. Det blir någon slags krock där. Och då måste man ju någonstans ha en tränare som antingen då som spelare eller som ledare faktiskt vet vad som krävs.
Och jag tror det är väldigt viktigt just det här med att spelarna kan se upp till. Alltså att det faktiskt är ett namn. Man ska inte förringa det, och jag tror det också kan göra det lättare att få hit spelare. Därför att, och där är skillnaden mot Ove Rössler är väl, oavsett vad nu Daniel Andersson sa när han presenterades, att Jon Dahl Tomasson är ändå nästan 10 år yngre och mer känd för fler människor kanske än vad Ove Rössler var då. Sen lärde vi känna mycket mer om honom och hans karriär när han väl kom hit.
Han är, Jon Dahl är ju av den mycket fina årgången 1976. Så att det, ja.
Ja.
Det båda är gott. Men jag tänkte höra, vad tror ni, vad var det MFF föll för här?
Nej, jag tror internationell erfarenhet också. Det faktum att det inte bara att Åge Hareide känner honom. Ben Rosen har ju jobbat med honom i danska landslaget. Jens Fjällström har gjort det som viss del som scout. Och jag tror någonstans också att lärdomen av Allan Kuhn och Magnus Persson, de är lite olika men ändå lika. Man kan inte välja en tränare som inte har varit på den här nivån som vi pratade om innan. Alltså en gammal assisterande tränare som plötsligt ska ta rodret. Och man kan inte välja en för teoretisk taktisk tränare som förvisso själv har spelat men kanske inte har haft den största karriär. Alltså... Plus någonstans tror jag man ska lägga till det här med att det inte är oväsentligt. Jon Dahl Tomasson bor ju fortfarande i Holland faktiskt. Och är väldigt influerad av holländsk fotboll. Och Malmö har ju av tradition sökt internationella influenser.
I hur långt tidsperspektiv ska man se den här tränarvärvningen?
Ja, det är några månader. Nej, men det, jag har svårt att se den över 2-3 år. Och det är väl min invändning egentligen mot det hela är ju att nu är det här är ju återigen en tränare som vill uppåt och utåt. Jag vet inte hur det långsiktiga tänket att det liksom det här talangförädlar biten kommer in med Jon Dahl Tomasson då, hur han tänker kring det och hur villig han är att ge liksom talanger chansen och så vidare. Men sen finns det ju också, han kommer ju få team runt sig och man kan ju gissa att MFF då, det pratas ju om Jeffrey Orbin som en av de här assisterande tränare. Det är ju inte helt omöjligt att Jens Fjällström kommer tillbaka på en punkt, om vi bara får liksom spekulera fritt med tanke på att Jens Fjällström har ju också samarbetat med Jon Dahl Tomasson i Danmark när Fjällström var scout där under VM. Under kvalet var det väl, när han var jag kommer inte ihåg när han var scout, men det var inte så länge sedan. Alltså, det var möjligtvis att de assisterande då för den liksom den röda tråden till ungdomssektionen där, så som Georgsson gjorde, men kanske inte fick så mycket gehör för på slutet med Rössle.
Jeffrey Orbin är ju ett namn som har nämnt lite här och där och som jag tycker känns väldigt nära med tanke på att han har... avancerat rätt ordentligt i hierarkin där i ungdomssidan och faktiskt var påtänkt som huvudtränare för Örgryte i höstas. Så jag tycker det är ett ganska spännande namn. Vad det gäller Jon Dahl Tomasson själv och talangutveckling så på den här presskonferensen så stannade han kvar och det blev ju att han fick göra rätt många små intervjuer eftersom det var väldigt mycket dansk media också där. Och de pratade ju mest om landslaget men de pratade också om Malmö FF och han betonade väldigt, väldigt många gånger faktiskt att ja visst utveckling är viktigt men det viktigaste är att vinna matcher. Så jag tror inte någon ska... Och han sa till mig vid något tillfälle, jag kommer inte att skicka ut 11 ungdomar på planen. Så att jag tror inte att den delen... Alltså MFF har inte råd att gå för långt i den. Sen gick det naturligtvis kanske för långt på andra hållet i något avseende den senaste tiden.
Det kan ju bli så att MFFs strategi... Det är så himla svårt att säga, men det kan ju också bli att man köper tonåringar. Det kan ju det som att man går mer åt det hållet så att säga.
Men det finns ju en signal ska man säga redan nu att Adin Alic är tillbaka. Där var Daniel Andersson mycket bestämd. Och Anel Ahmet Hodzic som då gör landslagsdebut på torsdagen valde ju också att komma hem efter diskussioner och visste väl, antar att han hade väl fått hinta om vad det skulle bli för tränare det också.
Nej, det här tidsperspektivet är ju intressant just i förhållande till det här med att bygga spel och plocka fram mer fler ungdomar. Man tänker ju å andra sidan då att skulle MFF missa guld 2020 också så är det 3 år i rad. Det är första gången sedan 2007 i så fall. Och då, så man förstår ju att det finns ett rimligen ett ganska tydligt resultatkrav här också.
Mm. Ja, men så är det ju. Det är, jag tror han är väldigt van att leva med det. Både som spelare och ledare. Så det är så väldigt svårt att spekulera. Vi har ju pratat mycket om, och jag tänkte, man har sagt att kontinuitet är så viktigt, men egentligen så har ju Malmö under 10-talet visat att det är inte så viktigt, för man har vunnit guld ändå med en massa olika människor och olika stilar och allt möjligt.
Ja.
Så det är så svårt att se in i framtiden. Det man gjorde nu igen var ju faktiskt att man gick tillbaka till ett tills vidare avtal. Det är alltså inte bestämt. Så därför är framtiden väldigt oviss. Det är inte så att han har 2 eller 3 års kontrakt. Rössler hade ju 2,5 då.
Precis. Efter den Rösslersparken och sen dubbla sign-on till Anders Christiansen, så är det väl lika bra att ha en sån tills vidare kontrakt. Man har inte råd med mer.
Nej, men vad gäller Rössler och hans historia, så fanns det ju kanske anledning att inte ha en tills vidare anställd. Ja, alltså. Även om man kan tycka att tidslängden kanske var väl tilltagen.
Det är lite intressant, jag satt och kikade där på lite, apropå danskar. Norrmän känns det som att det varit ganska många norska tränare i allsvenskan. Men danskar har inte varit så jättemånga. Men ganska många av dem har varit i Skåne, vilket kanske är rimligt.
Har du namnen där? Eller?
De jag kunde hitta skrev jag ner.
För jag tror det är 5 stycken.
Ja, jag har fått fram några fler.
Får vi försöka gissa här?
Ja, kör på.
Nej, men det är Viggo Jensen i MFF.
Ja, och du har ju Allan Kuhn i Malmö. Ja. Du har
Ole Mörk i Trelleborg.
Ja.
Torben Storm i Landskrona.
Ja. Ja.
Och sen har du en till då alltså.
Ja, jag har tre till.
3 till i herrallsvenskan.
Jag bara visste annars. Jag tror det var de här som vår kära gamla kollega Håkan Malmström hade plockat fram också. För han har ju följt mycket med dansk fotboll.
Ja,
han hittade en gemensam nämnare med alla. Alla danskarna har fått sparken.
Ja, precis. Men det har
jag vet inte om det är det så med de sista du hade där också.
Ole Mörk sparkade 2001 i TFF. Torben Storm då sparkade 94 i Landskrona Boys efter en av deras sämsta allsvenska säsonger någonsin. Allan Kuhn, enda utav dem som har faktiskt vunnit guld, enda danske, sparkar ändå. Det är tufft. Viggo Jensen då, sparkar 93, kom till MFF 92. Jakob Mikkelsen i Hammarby.
Just det.
Blev 1 år där.
Just det.
Sen så Håkan, blev han sparkar.
Just det, Håkan hade med honom också, det är rätt.
Sen har vi Allan Hebo Larsen som tog över Kalmar FF 1984. Förde de visserligen till en andra plats 85, men sen åkte de ur 86. Sen lyckas inte hitta om han blev sparkad efter det, men, eller om han kontrakt gick ut, men vi kan väl gissa att vi säger att han blir sparkad. Och sen Finn Willy Storm, Landskrona Boys på 70-talet.
Den har vi aldrig hört talas om, ska jag säga. Då gick jag ändå på fotboll.
1977 och 1978 tränade laget och kom av 5 av 10. Det får väl vara ljummet. Han fick i alla fall inte sparken, tror jag. Men det har inte gått så bra.
Nej. Det var ju... men det kanske tiden kanske är mogen. Vi har ju pratat om detta tidigare. Det var ju under väldigt många år så gick det ju inget vidare för danska spelare heller i allsvenskan.
Men det man också ska säga, för det är ju inte, det är inte bara danska polisen detta gäller, utan alltså ledarskap i Danmark är ju generellt tuffare än i Sverige. Under Viggo Jensen fick spelarna inte dricka kaffe. Det var en av de springande punkterna, det vet jag. Men man ska inte skoja bort det. Men det är en lite annan ledarstil. Även om Danmark ofta visar öppenhet till exempel runt landslag och sånt, och även mot FC Köpenhamn, så är liksom själva jobbet på planen och runt laget är ganska tufft. Och jag tror att Malmö FF behöver det, men det är möjligt också att man kanske växlar ner ett snäpp från Ove Rösslers, alltså det gäller ju att hitta en balans någonstans, någonting som funkar rakt igenom. Ska man prata historiskt, så Antonio Duran, som var mycket framgångsrik i Malmö FF, var ju otroligt tuff. Det har ju många spelare vittnat om. Så att det är ju inget ovanligt med lite tuffare ledare, och det är oftast de som gör framgång.
Mm.
Ja, han är ju inte jättegammal. Han är ju, jag ändrar mig och säger, han är oerhört ung.
Det var det. Du dissar dig själv. Där.
Men alltså, det är ju, har ju varit ett relativt framgångsrikt arbetssätt för Malmö FF historiskt.
Ja.
Med unga tränare.
Mm.
Magnus Persson tog trots allt guld. Och Bob Houghton nådde ju oerhörda framgångar. Och Roy Hodgson var inte jättegammal heller när han kom. Mm. Även om han hade varit i Halmstad innan, så han var ju fortfarande ganska ung. Så det är liksom inte, det i sig behöver inte vara något att oroa sig för.
Absolut inte. Absolut inte. Men som sagt, sen är det ju själva hans tränarskap vet vi ju ingenting om egentligen, så att det är ju, det får ju framtiden utvisa. Jag läst på lite, och vad man har hört, så han är ju en förespråkare av 4-3-3-spel och han vill inte prata i siffror själv, men det finns nu en ganska tydlig, om vi ska prata eventuellt någon ny spelare sen också, så finns det väl en tydlig tendens att det är mycket sannolikt att MFF kommer ha det som ett alternativ i alla fall. Vilket dock snabbt kan bli 4-5-1 i Europa om det behövs.
Om vi spinner vidare där, hur ser ni på MFFs spelarmaterial?
Jag har satt och språkade lite här under förmiddagen hur MFF kan spela då, till exempel. Om vi får säga då att han kör det holländska 4-3-3 som ju ändå skördat lite framgångar i Europa på senaste åren. Det går ju alltid trender i spelsystem. 3-5-2 slog ju ganska rejält för 5 år sedan ungefär. Men nu är ju trebackslinjen, precis som vilken moderflöga som helst, lite på väg ut igen. Fyrbackslinjen är ju på väg lite tillbaka och nu ska det ju vara då, 3 anfall, 3 bak lite grann. Och jag vet inte om man kanske fick en liten hint av det mot FC Köpenhamn när MFF spelade bortamatchen där i december. Den är lite svårdefinierad. Men i anfallet så skulle jag vilja säga att det var en 3-4-2-1. Alltså en halv julgran eller vad man ska säga. Eller det är kanske det som kallas.
Julgran med fot.
En dålig julgran.
Ja, precis. Men där alltså Marcus Rosenberg ensam på topp och så är Rakip och Tröstason liksom på snett bakom och springer oerhört mycket i djupled. Det kanske är lite den tanken som är MFFs framtid. Och sen i försvaret så drog ju sig en av vingarna tillbaka ganska mycket, så att det blev lite som en 4-3-3 i försvar.
Jag tyckte det var ganska tydligt där med att Erik Larsson gick ner.
Ja, precis. Och där kan man alternera lite vem av yttrarna som går ner och blir liksom en fjärde back då, beroende på var motståndaren har sitt tryck. Men Erik Larsson är ju en naturligare ytterback än Söre Rex förstås. Men ja, någonstans där så kanske det liksom är lite framtiden för MFF, och det är kanske så man går vidare utan Marcus Rosenberg på bästa sätt också, jag vet inte.
Man kan väl säga, om man ska prata om det här 3-5-1, så Rösler, han backade ner.
Jag kan inte ge bort en spelare. 3-5-2.
3-5-2, förlåt. Jag gör ju gärna det i alla uppställningar. Nej, men han, som sagt, började nästan med fyrbacklinje i Köpenhamn, och det är mot Kiev hemma, till slut blev det nästan fembacklinje. Det kändes ju som att han fick justera efterhand och att det faktiskt läckte rätt mycket bakom internationellt ändå i vissa matcher med den här trebackslinjen. Så att det är väl möjligt att det måste ske någon form av utveckling, beroende lite grann på vilka spelare man har också i truppen.
Jag ser ju en potentiell fara för MFF med det, att Rasmus Bengtsson har varit så oerhört bra i den här trebackslinjen. Det har varit ett lyft för honom, och i en fyrbackslinje så tvingar det mittbacken att komma ut lite mer på kanterna, röra sig liksom från det centrala, för de måste fylla på och hjälpa till, speciellt då om MFF vill ha så offensiva ytterbackar som möjligt. Det känns inte som att han är så här supertrivs med det. Han gillar nog ganska mycket att låta Safari och Nielsen, eller vem han nu spelar bredvid, sköta den rollen, och han får koncentrera sig på liksom styra backlinjen och ligga rätt. Det har gjort honom oerhört gott.
Men det kanske blir som lite en gammal klassisk fyrbackslinje, att han blir den fallande och så har de in mer stötande. Men det är klart att det blir svårare med kantspelet.
Ja. Nej, de kommer ju alltid liksom dras isär när MFF anfaller, och så kommer kontringen, och då är man ju ganska, det är ju det som är de stora utmaningarna där. Då ligger man ju långt ifrån varandra.
Det som är tufft nu, det är ju så att Wolfsburg-matcherna och naturligtvis även Svenska Cupen, men de blir mer som ändå träningsmatcher på något sätt. Men det är väldigt kort om tid att ändå skifta system hyfsat radikalt.
Ja, just det. Den här backlinjen ska man nog inte laborera för mycket med. Det kan man ju ta Svenska Cupen till och så se till att åka ut här i gruppspelet. Offra den.
Ska vi dra lite datum när vi ändå är inne på det?
Ska vi inte prata lite mer om elvan? Jag tycker det är...
Jo, just det. Jag bara tänkte nu när vi ändå var inne på tidsperspektiv och aspekt och sånt. Men vi kör med på elvan.
Ja, men jag bara bollar över till Max.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Formulera en 4-3-3.
Ja, men då räknar jag in ett nyförvärv i den som ja, är nästan klart. Det finns intressanta frågetecken, men jag tror att Erik Larsson blir högerback och att Rasmus Bengtsson är given som mittback. Sen kan man fundera om Brang Safari ska vara mittback eller vänsterback. Faktiskt. Där är liksom en öppen fråga, men om vi kör honom som vänsterback.
Om jag får avbryta där, vem ska annars vara vänsterback?
Jonas Knudsen.
Som också är det danska landslagsledningens val. Han har ju varit uttagen i truppen här under hösten.
Så att det är det som jag möjligtvis ser. Men det är möjligt att Brang ändå får fortsätta. Då tror jag trots allt att inledningsvis att Lasse Nilsson kommer att spela bredvid Rasmus Bengtsson. Men det kan bli väldigt spännande att följa Anel Ahmedhodzic. Däremot tror jag att Frans Brorsson kan få det tuffare nu faktiskt. Eller han hade ju det tufft redan i fjol. Frågan är väl vad som händer då. Mittfält, då ska jag ta bara de spelare jag tycker är bäst. Så är det väl rätt enkelt. Fouad Batchirou, Anders Christiansen och Arno Tröstason. Där har jag Erdal Rakip som kan flåsa i hasorna. På kanterna så skulle jag då vilja sätta Jo Inge Berget. Sen blir det lite svårt. För du har ju naturligtvis Sören Rex, men du har också Marcus Antonsson. Jag skulle nog, om vi utgår från den truppen som finns nu, så skulle jag nog ändå sätta Berget och Antonsson som ett första val, och att Rex kan alternera på positioner. Och jag förutsätter då att Isak Kiese Thelin dyker upp här som, jag tror, en helt nödvändig spelartyp om man ska spela det här spelet.
Mm. Vad säger du om det, Fredrik?
Jag är svårt att peta Sören Rex.
Jag kan inte heller göra det egentligen.
Jag vet inte om man kan skola om honom till vänsterback.
Jag håller ju helt med, men om jag ska säga så här, om jag ska formulera så här istället, att trots allt Sören Rex har spelat otroligt mycket, men han börjar bli lite till åren. Det kanske är dags att ransonera spelet lite grann. Mm.
4-3-3 tycker jag, jag har jättesvårt att sätta ihop en sån också. Det är svårt att argumentera mot mittfältet. Samtidigt så har ju Oskar Wicke visat sig oerhört viktig, och man får inte ens in honom i den ekvationen där.
Där måste jag erkänna, då glömde jag honom, och då sätter jag in honom som mittback bredvid Rasmus Bengtsson.
Det skulle man, det är att lösa det faktiskt på ett skickligt sätt. Han är också, han är stabil där. MFF har väl kanske inte den snabbaste centrala backlinjen då i serien. Men det är oerhört svårt. Jag skulle nog flyttat upp Tröstason ett steg i banan och så lägga in Sören Rex på mittfältet. Och ha Tröstason, Thelin och Berget kanske där uppe. Någonstans. Sen, ja. Då vill man ju Nalic också i mixen. Det är spännande. Men han får nog stå på tillväxt.
Ja, det ger ju väldigt många alternativ offensivt skulle jag säga. Ja. För Rex kan väl förmodligen till och med spela centralt om skulle krävas. Och Rakip kan spela där och Nalic som du nämnde. Och vad det gäller Marcus Antonsson så det föll väl egentligen bara bort. Jag stod och pratade lite med honom efter FC Köpenhamn-matchen och han är var redan då väldigt taggat inför den här säsongen och berättade faktiskt mellan raderna att han hade spelat, om jag minns rätt, 7 matcher på sprutor under tidig höst. Så att han hade en rätt kämpig säsong. Han hade problem med en axel, tror jag det var. Och jag tror att han kommer komma tillbaka, och jag tror att han kommer att spela som, precis som Marcus Rosenberg gynnades av Kiese Thelin, att han kommer gynnas jättemycket av att ha en stor spelare bredvid sig.
Men det lurar jag också om man tittar på Allsvenskans bästa 4-3-3-lag, Hammarby då, förra säsongen, så la ju de sin, de hade ju 2 ytterbackar som inte var sådär våldsamt bra på Wigren och Sandberg då, som ändå vill springa väldigt mycket framåt, och det är inte de bästa på att försvara. Även Djurgårdens Vittry inte heller jättebra på att försvara, men man liksom offrar det lite grann, och så har de istället stärkt upp centralt med 2 stycken lite mer defensivt, lite bollvinnare sådär. Och det tycker jag MFF faktiskt kan se Anders Christiansen lite som en bollvinnare på mitten. Han är ju inte bara offensiv tekniker, han är rätt skicklig på att erövra bollen. Och ha någon bredvid där då som också är stark. Så man har liksom två av de här i tremanna mittfältet har ett lite mer uttalat defensivt uppdrag. Och om man tittar på Ajax så är det ju lite bolltrygga centralt och kanske inte så våldsamt offensiva som om vi som många andra 4-3-3 mittfält har varit.
Men om man jämför, om vi pratar ytterbackar och jämför då med just Hammarby och Djurgården, så
men det jag skulle komma till att
då finns det ju lite andra, det finns ju internationella ambitioner i MFF som hittills inte har funnits i Stockholmsklubbarna. Mm. Det är ju fine att spela med jätteoffensiva ytterbackar i Allsvenskan, ja, men det går ju inte i Europa.
Ja, det var det min slutkläm där skulle vara, det att då skulle det faktiskt kunna funka att spela med. Jag var lite seg där, så jag lämnade utrymme för dig att hugga in. Nej, men det skulle faktiskt kunna öppna för att Jo Inge Berget kan funka som en högerback till exempel, och för den delen Sören Rex till vänster om man vill ha det här tokoffensiva. Vet jag inte om de orkar, gubbarna där.
Sen finns det finns ju en, alltså en spelare som det har pratats om väldigt mycket de senaste åren och som har sagt att han ska komma hem till Malmö förr eller senare, är ju Jimmy Domas. Och bara man leker med tanken att han också skulle komma hem, så kan jag ju förlåta då Antonsson att ett tremannaanfall med Berget och Domas på varsin kant och Jesse Tillin skulle också kunna vara en variant. Sen Domas är inte så målfarlig, men han är väldigt bra på att bryta in i det där. Han är därmed inte så bra bakåt.
Skulle man då vilja, det går väldigt djupt i den här diskussionen, men det är spännande. Skulle man vilja ha dem då på så att de
fel
kant, så att säga, så att de kan vänster, gå in i banan.
Berget till vänster och Domas till höger. Men som sagt, det gäller ju att få in Adi Nalic, som jag tror kan få det att lossna riktigt. Det gäller ju Sören Rex plats och så vidare. Så att.
Ja, i ett 4-3-3 vill man inte ha, och de offensiva yttrarna vill man väl ha felfotare, ja. och de mittfältarna, yttrarna mittfältarna, om man kan säga som ett tremanna mittfält, men de vill man ha rätt fot liksom.
Men för jag tänker på just om man leker med den uppställning som jag sa nu, att spelar du i Europa och drar ner Domas och Berget som exempel då på sitt 4-5-1, så blir, känns det ju ändå rätt kompakt, även om inte Domas är så jättebra defensivt, så sen, det var bara något.
Sen får man väl se också att MFF lär väl tappa någon i vinter också. Det ska vara svårt att se hela truppen intakt när fönstret stänger. Det är liksom att Bachirou fortfarande är kvar igen. Mm. Han har ju ändå gjort Europa League-gruppspel 2 stycken. Han har faktiskt spelat 16-delsfinal mot Chelsea. Och en 16-delsfinal mot Wolves smäller ju inte riktigt lika högt som den mot Chelsea. Även om det sportsliga är kanske lite bättre. Men
Kumorna har ju också dratt igång ett nytt bra kval.
Exakt.
Oklart till vilken turnering. Men
Bachirou är ju också en av få i MFFs trupp som vill ha, som ville ha Chelsea. Eller ville ha, Milan vill han ju ha allra främst. Han var liksom inte intresserad av det här. Vi vill möta liksom det absolut lättaste, utan han ville ju ha det här flärdfulla laget. Liksom.
Pratade med Bachirou om hans senaste landslag. De spelar ju oavgjort mot Egypten, om jag minns rätt, på hemmaplan. Och fullständigt kaos utbrott. Hela publiken stormade planen. Och det pratar vi 12 000 åskådare på en arena som rymmer 4 000 enligt hans egna berättelser.
Det är
en speciell anslagstillvaro.
Ja, det måste man säga.
Precis. Lite. Det är annat än sån här medietid, 5 minuter i något i någon liksom katakomb på Friends Arena. Ja, liksom.
Jag tror också att någon spelare säkert kan försvinna i vinter. Daniel Andersson verkar ändå rätt så lugn och trygg i det. Vi kommer tillbaka till det när vi ska prata datum, som du var inne på, Fredrik. Men det finns en poäng i att med tanke på Europaspelet att Malmö kanske inte släpper så många spelare denna vintern, utan kommer att hålla emot rätt hårt.
Men de är nog sugna på den här nystarten. Galt kanske vill ge det ett halvår till och se hur det går med Jondal. Det kan ju ändå att
det var ju samma resonemang förra året. Hur länge kan MFF hålla emot på det viset?
Jag tror att de kan, alltså med ett sommarfönster som ändå finns framför spelarna, då marknaden egentligen är större, så tror jag nog att de i ganska många fall kan hålla emot. Men det, alltså skulle en sån som Bachirou få ett erbjudande som verkligen lockar, så kanske det är svårt. Man lyckades ju hålla emot USA i fjol.
Och ja, det initialt kommer ju också ganska många få speltid. Dels är det träningsmatcher. Där brukar det luftas rätt friskt. Och sen är det ju faktiskt Svenska Kuppen omlott Europamatcherna. Så där kommer ju MFF behöva rotera. Så att alla kommer ju få tävlingsmatcher. Inte alla, men många.
Ska vi dra datumen nu? Känner vi oss färdiga med 4-3-3 för tillfället?
Ja, vi lär väl åt det.
Jag ber om ursäkt för att jag glömde Oskar Levicki här innan. Det var inte bra, men mittback.
Alltså det finns ju bara 11 platser.
Ja, men det var förbiseende på honom.
Men det är av just att det är sån tyngd på de platserna runt centrala och halvcentrala platser offensivt som 3-4-3 hade passat MFF rätt bra. För då får man in det där lilla wingiga i ekvationen så att säga.
Den
moderna fotbollen tvingar fram mycket bizarra språklösningar.
Nu sitter Max här med en kalender.
Ja, lite där och lite i huvudet. Så ska vi se om vi klarar det här. Vi kan börja på fredag den 10 januari så börjar Jon Dahl Tomasson sin anställning. Jag har inte fått bekräftat, men jag misstänker att det kan tänkas dyka upp en del fystester i helgen då där. Men den första träningen är då, som ni kanske har noterat, på måndag. Och det blev lite symboliskt då, 13 januari, exakt en månad efter braget i parken när Malmö vann över FCK. Och det är ju en sån där traditionsenlig upptakt där det kommer samlas mycket folk och hej och hå. Och de träningarna har ju varit lite lekfulla. Det kommer nog bli mer allvar denna gången, för jag tror att Jon Dahl Tomasson känner sig rätt stressad av att det så snart är Europaspel. Vilket innebär att man kommer ju då att ha en gemensam kväll med det nystartade damlaget. Men man kommer inte att, som många ville, träna samtidigt på en halv plan var. Utan 18 och 15 tror jag det är, så kommer herrlaget att dyka upp och de kommer att presenteras. Och sen tränar de och sen kommer damlaget och de kommer att presenteras. De har fått sina tröjnummer nu, har MFF lagt ut. Och sen kommer de att träna. Så att det kommer att bli en hel kväll på stadion eller på gamla idrottsplatsen. Som, om inget oförutsett inträffar, så är svenskan väl enligt traditionen kommer att tv-sända, vad jag förstår. Så det är vad som händer där. Sen drar träningen igång. Och vi har inte fått några träningsmatcher nu. Daniel Andersson sa sen som igår att det inte var riktigt klart än. Men om vi hoppar framåt så åker MFF på träningsläger den 27 januari till Marbella. Och spelar troligtvis två matcher, om jag minns rätt, lördag onsdag måste det bli. Och åker hem den 7 februari igen. Men då är det så att ett par viktiga datum inträffar under lägret. De flesta transferfönster stänger den 31 januari eller runt omkring ut. Inte det svenska. För vad sa vi nu, Fredrik? Det öppnar den
12 januari till 4 april.
Så det är ju öppet länge att ta hit spelare. Men det stängs många fönster på andra hållet. Och den 2 januari 24.00 är ett väldigt viktigt klockslag. För fram till dess kan MFF komplettera sin Europa League-trupp med 3 spelare. Inte fler. Och det kan ju vara liksom mycket att tänka på där. Det gäller att registrera rätt 3 spelare, helt enkelt. Om man nu får in flera. Alltså, vi ska komma ihåg att Anel Ahmedhodzic och Adin Alic inte är registrerade. Så att där gäller det att tänka till så att det blir rätt. Och det finns, vi behöver inte vinna in oss i det, men Anel kan vara så ung och räknas som egenproducerad så att han kan skrivas in ändå faktiskt. Ja, det är väl mer tveksamt. Och det är också så att truppen får bara vara av 25 spelare med A-anmälan så att säga. Så att, men då tror jag inte Malmö är i riskzonen där, men de stora klubbarna brukar få plocka bort spelare. Det var det om det. Sen kommer Malmö hem och den har ju flyttat en cupmatch och spelar redan den, försöker jag titta här, den 15 februari mot Syrianska i cup. Har sedan ingen match helgen därpå, därför att den 20 är man ju nere i Wolfsburg och spelar och den 27 spelar man hemma. Och sen ligger cupmatch borta mot Karlskrona den 1 mars och hemma mot Eskilstuna den 8 mars. Man kan väl också säga det, och det har vi pratat väl om senast kanske, men att MFF har ju fått oerhört många biljetter till Wolfsburg-matchen, över 4000 där nere. Många har bokat resor redan, men biljetterna är inte ens släppta.
Nej.
Det tar typ 7 timmar att köra ner där, så det är relativt enkelt att ta sig dit. Det är nog de datum som vi exakt vet. Sen är det ju allsvensk premiär runt 1 april. Jag har inte...
Nej, de hade inte lagt in... Det finns
6 april är första Norrköping borta. Och MFF har ju en väldigt, väldigt tuff start på allsvenskan. Man möter alltså alla Stockholmslagen borta under våren. Och dessutom Hammarby hemma, för den matchen är flyttad på grund av Europaspel.
Precis.
Nej, men så det är... Det är ju liksom 16-delsfinal, respassen, ut i Svenska Cupens gruppspel som vanligt. Och sen då den här starten på Allsvenskan som Magnus Persson startade. Så Jondal kan man ju förmodligen kunna åka med Danmark till EM, trots allt.
Nej, man kan ju säga, alltså, om vi vänder på steken då, det brukar ju vara jag som är den här negativen. Om MFF skulle slå ut Wolfsburg så blir det ju liksom nästan direkt två nya matcher i Europa. Mm. Och vinner man, går man vidare från cupgruppen, vilket man då inte gjorde i fjol, så fortsätter det också direkt. Mm. Så att då kan mars bli otroligt intensiv. För där är dessutom ett landslagsuppehåll mitt i allt det.
Ja, just det.
Det dummaste landslagsuppehåll som finns.
Nej, det ligger alltid och stör precis innan Allsvenskan ska börja där. Och så väldigt intensiv vård med tanke på att det är ett mästerskapssommar.
Ja, det blir något att bita i.
Ja, det blir en häftig säsong.
Ja.
Ja, det blir ju rivstart kan vi ju konstatera. Innan MFF åker på läger så kommer du ju säkert spela en eller två träningsmatcher här hemma. Ren kan det väl nästan vara bli, va?
Mot mellanbra danskt motstånd.
Typ.
Eller IFK Malmö. Det är de alternativen som verkar finnas.
Jag tänkte vi skulle prata lite mer om Isak Kiese Thelin. Vi har ju varit inne på det här, men allt tyder ju på att han lånas ut från Anderlecht till Malmö FF. Och då är det ju, om man pratar person för person, så är det ju han som då ska ersätta Marcus Rosenberg. Hur, Max, du sa att du ansåg att den spelartypen var nödvändig om man nu ska spela 4-3-3. Kan du fortsätta på det? Spåret.
Nej, men egentligen, vad är det en spelartyp som jag tycker Malmö har saknat under längre tid som ett alternativ? Att ha en stor...
Sen han var här senast.
Typ. att ha en stor, stark spelare som kan ta emot boll och som är stark i luften. Marcus Rosenberg har gjort väldigt mycket av det jobbet och har gjort det väldigt bra, men han har ju inte varit urtypen för den spelstilen. Utan en murbräcka som kanske inte gör så oerhört mycket mål själv, men banar väg för andra. Är ju... Sen var Isak Kiese Thelin står idag, det är ju svårt att säga. Han har ju haft en lite brokig utlandsresa och han har ju ändå funnits med rätt mycket i svenska landslaget. Så att jag menar, jag tror inte att Malmö FF kan drömma om att vara på en så mycket högre nivå än så.
Apropå det, just vinna mycket luften. Vi har ju målen och assisten som Rosenberg gör. Men om man går och tittar på MFFs defensiva fasta hörnor, framförallt hur många av dem som Marcus Rosenberg nickar bort.
Ja, det är otroligt många.
Ja, den defensiva biten ska man nog inte förringa faktiskt. Den måste MFF ersätta. Det är svårt att se någon av de andra anfallarna ta det nickansvaret. Liksom.
Om man tittar på Thelin som han var i MFF förra gången och jämför med det man har sett då företrädesvis i landslaget. Hur tycker du, Fredrik, vad har hänt med honom som spelare?
Ja, det är ju oerhört svårt. Jag kan inte säga att jag följer inte den belgiska ligan mer än till resultat.
Nej.
Så att det är svårt att se.
Nej, det är därför jag försökte peta in landslaget.
Ja, men det har liksom inte varit så vansinnigt mycket landslagsmatcher heller egentligen. Men ofta varit inhopp och sådär. Vad ska man säga att han blivit bättre på? De flesta som har varit utomlands brukar vittna om hur oerhört mycket bättre passningstempo man får i sig. Och han har ju förmodligen ett högre internationellt tempo i sig rent generellt, skulle man kunna tänka sig. Sen är det ju intressant att se, och det har ju så också svårt att få ett bevis på, har han blivit en bättre målskytt? Kan han ösa in mål? Kan han göra 15 mål på en allsvensk säsong för Malmö FF? Det är ju den typen av frågor man vill ha svar på. För... Det är möjligt att det kommer krävas av honom om MFF ska vinna guld. För om nu MFF inte blir bättre på att sprida ut målskyttet i laget. Det var man rätt kast på förra säsongen.
Det känns
var inget svar på frågan.
Nej, men du är inne på det. Där finns det utrymme för förbättring på ganska många fötter och skallar. Mm. Känns det som.
Jag vet inte hur mycket man kan jämföra heller. Sen när han gjorde inte så många mål. Men när Emir Kujovic kom in i Djurgården så visst rörde det om lite grann. Men den typen av spelare... Mm. Det tror jag inte är oväsentligt. Man ska också komma ihåg att Isak Kiese Thelin bara är 27 år gammal och liksom kan fortfarande ha sin bästa ålder framför sig. Det är inte en gammal föredetting som i så fall kommer hem, om vi nu förutsätter att allting stämmer med uppgifter från Belgien och så vidare. Utan han kan ju fortfarande vara hungrig och säkerligen kanske vill ut i Europa igen.
Mm. Är det vad MFF behöver? Eller behöver det fyllas på mer?
Nej, alltså om Kees Dahlin kommer in så har de ju en trupp som absolut kan vinna SM-guld. Om den kan gå vidare mot Wolfsburg hänger kanske inte så mycket på en värvning eller inte egentligen, men den absolut bör den truppen kunna lösa det. Den kunde den löst ett SM-guld förra säsongen också. Det hade man. Ja, jag tror liksom inte.
Fast då var ju Marcus Rosenberg med.
Då var han med. Nej, men alltså rent truppmässigt, det var mer kanske taktiska dispositioner och startelvsval och så vidare som och straffmissar etc. etc. som fällde avgörande där.
Alltså ingen kan ju ersätta de egenskaperna som Rosenberg hade totalt sett hur man än gör, utan MFF får ju leta sig fram till lösningar. Alltså det finns ju inte ekonomi att ta hit någon som på hans nivå, så är det ju bara.
Nej.
Jag hyser väl ganska stora förhoppningar till att Antonsson då skulle kunna. Jag tycker att han har mycket av kvaliteterna och att han hade en kämpig period. Men får han en annan typ av anfallare bredvid sig och får vara hel och frisk och är riktigt sugen från start med en ny tränare så kan han ge många svar kanske. Mm.
Ja, men det är ju det som är MFFs stora utmaning. Alltså, och man har ju väldigt goda förutsättningar då, dels plånboken och en redan bra spelartrupp, men man har framförallt ett defensivt spel som sitter. Jon Dahl behöver inte komma in som ny tränare och börja bygga bakifrån på ett liksom överdrivet noggrant sätt, alltså noggrant förstås, men han kan ju börja utveckla det offensiva spelet nästan omedelbart, och det är ju det som behöver utveckla, vilket vi såg i Allsvenskan också. Man gjorde väl inte lite mål, men man borde gjort fler. Det var väldigt mycket uddamålsegrar, man kan hitta sätt att bättre döda matcher på och så vidare, så det är väl framförallt det.
Hur gör man det då utan att rota för mycket i defensiven?
Det är ju det som är det svåra. Och det är väl kanske framför det, just den biten tror jag inte blir svårare, utan det svårare är hur gör man det när spelschemat är så tätt och matcherna är så viktiga. Det är fortfarande svårt att se MFF gå ut och spela 4-3-3 mot Wolfsburg i februari.
Ja, det känns tufft.
Ja, om det nu blir så. Det är ju ingen som har sagt att det blir så, men det är ju. Ja.
Sen ska man ju inte glömma att det som är lite nytt denna gången då, jag försöker tänka tillbaka när det hände senast, det är naturligtvis när Magnus Persson kom då, ja, och det är ju ett tag sedan. Det är ju att man går in i en ny säsong med en ny tränare, och det brukar ju vara i sig själv en motivationskick kanske för många spelare. Det är många som kommer att vilja visa upp sig och vilja vara med.
Vi får se hur det går.
Ja.
Jag försöker tänka tillbaka, visst var det så att var det Magnus Persson året de inte spelade i kuppen? Var det Allan Kuhn som åkte ut mot Landskrona Boys?
Yeah.
Ja, det var det.
Så att den vintern när Magnus Persson kom var ju ganska konstig egentligen. Det blev en väldigt lång försäsong. Det fanns inte den rivstarten, kicken som det blir denna gången.
Väldigt skönt ändå att vi generellt har kommit bort från den långa försäsongen.
Absolut. Men man kan ju jämföra.
Sen får man skylla sig själv om man åker ur kuppen innan gruppspelet.
Ja. Men man kan ju jämföra bakåt. Däremot när Åge Hareide kom, vilket lyfte liksom blev direkt där med en ny röst och nytt sätt att jobba med laget.
Då säger vi så för den här gången. Vi återkommer, jag gissar, någon gång i nästa vecka.
Förhoppningsvis.
Har vi en riktig tur så har vi en gäst.
Så kan det vara.
Men det ligger inte riktigt hos oss.
Nej, vi håller det lite grann nu.
Det här har varit avsnitt nummer 202 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag är sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss! Hej hej!
Hej hej!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.